CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Vi ser en fortsatt tydlig ljusning i samhällsklimatet och Ulf Kristersson verkar allt mer uppskattad. Men vad är det som skapar ett bra samhälle? Demoskop har svaret. Det här är podden Opinion just nu som är ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och bredvid mig har jag som vanligt Karin Nelson som är vd för Demoskop. Men vi har även en gäst, Johan Martinsson som är opinionschef på Demoskop. Och Karin och Johan ska nu guida er genom opinionslandskapet utifrån Demoskops månatliga mätningar. Och vi ska försöka att tillsammans ta tempen på Sverige. Och mitt namn är som vanligt Henrik Höjer. Hej på er, hur står det till?
Hej, jo tack, det är bra.
Det är jättebra, det är så himla kul att ha Johan vid min sida här idag.
Ja, det ska bli spännande. Och Johan, du har ju nu jobbat på Demoskop en tid efter att ha länge arbetat på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Hur går det? Mm. Du kommer ju från universitetsvärlden. Mm. Har du ökat vetenskapligheten i Demoskops arbete, eller?
Ja, i all ödmjukhet så skulle jag vilja säga att vi jobbar ju alla kontinuerligt med liksom kvalitetsutveckling och metodutveckling, så är det ju. Och Karin och jag har ju känt varandra länge innan jag började egentligen och löpande fört den här typen av diskussioner och vad som är bra kvalitet i mätningar och liknande. Så.
Det låter bra det.
Men det känns bra.
Ja. Jag tycker det är jätteskönt att ha Johan på plats och få kunna prata om olika typer av metodstudier och idéer och så vidare på när som helst. Mm. Det känns superbra.
Det är vår som sagt och EU-valet den 9 juni närmar sig med stormsteg. Påverkar ett sånt här val opinionsläget i övrigt eller rubbar det några cirklar eller hur funkar det? Vi har haft några EU-val nu.
Jag tänker så här att EU-valet, det är ju en väldigt kort valrörelse egentligen. Det är väl bara en månad egentligen. Och då blir det ju mer fokus på partierna, kandidaterna framförallt och de frågorna som EU påverkar med olika typer av parti, kandidatutfrågningar blir det väl egentligen. Och då klimat- och miljöfrågan brukar ju ligga högt på agendan och i det här valet kommer det väl också handla mycket om försvar och säkerhet och så vidare. Men om man tänker i mellanvalsperioder, om man säger riksdagsvalen, där har man ju, där gör vi ju dagliga mätningar och följer det på lite närmare sätt än vad man gör i ett EU-val. Och då märker man mellan valen att folk brukar vara mer osäkra till exempel på vilket parti som har bäst politik i olika frågor och så vidare. Och ju närmare valet man kommer desto mer tar folk ställning. Så i det avseendet så förändras ju opinionsläget i ett val att folk blir mer liksom pålästa och de ska ju snart då göra sitt val på riktigt.
Som i alla valrörelser så är det också lättare för de mindre partierna att nå ut också och även oppositionspartier när det är en valrörelse. Mm.
Samtidigt vet vi att valdeltagandet brukar vara väldigt lågt i EU-valet, i alla fall man jämför med de andra valet. Mm. Det är många softligare. Kommer det vara det i år också tror ni?
Ja, valdeltagandet har ju ökat lite år för år, men nu pratar man ju mycket om att just svårigheten att få unga att gå och rösta och få alla nya svenskar också att gå och rösta. Det jag hör från olika typer av organisationer och så vidare som man möter, det är ju att, alltså just att få upp valdeltagandet och att liksom vara en del av demokratin. Det är ju lågt.
Det kommer vara lågt jämfört med ett riksdagsval, men det finns ju andra länder som alltid har den här nivån som vi har i Europavalen. Så
svårigheten i det här valet är ju att det är ju en långhelg som där det infaller och det diskuterar man ju också att det kommer att påverka att valdeltagandet inte kommer att vara så högt. Eller i alla fall man försöker få förtidsröstandet att öka.
Precis, men Sverige brukade vara ett land som hade ett valdeltagande i EU-valen under genomsnittet inom EU, men sen är vi över genomsnittet istället. Det har ju ökat här.
Mm. Vad är genomsnittet ungefär?
I nuläget vet jag inte riktigt, men ja, skulle jag chansa över huvudet så är det något åtminstone 10% lite lägre än i Sverige ungefär, men jag kommer inte ihåg exakt.
Men nu skriver vi april månad ännu så länge, och vad har hänt i era mätningar sen sist? Vad är det vi pratar om och vilka frågor är de viktigaste?
Ja, förra månaden när vi pratades vid så var ju frågan om försvar och säkerhet det som man pratade mest om. Och det var ju precis efter NATO-inträdet, och då spådde vi att den här frågan kommer att ligga ganska högt ett tag framöver. Det gör det ju den här mätningen också. Alltså det kommer ju att vara andra frågor relaterade till NATO, upprustningen av olika, i olika städer och olika typer av frågeställningar vi ställs inför. Men nu i alla fall så är försvar och säkerhet på andra plats, och det är kriminalitet som har gått upp igen på första plats. Försvar och säkerhet på andra plats och invandring och integration på tredje plats. Och sjukvård på fjärde plats. Men frågar vi vilka som är den totalt viktigaste frågan, så när vi då har förkodat, för det första är ju de politiska samtalsämnena där man får svara fritt. När vi frågar om olika politiska frågor så är det sjukvård som är den viktigaste frågan för andra månaden i rad. Följt av lag och ordning, skola, utbildning och Sveriges ekonomi. Tittar man tillbaka ett år vad vi pratade om i april förra året, då var det faktiskt så att det var Sveriges ekonomi. Då hade vi precis kommit ur den här perioden av att det var väldigt höga priser, drivmedelspriser, energipriser, inflation och så vidare. Så att Sveriges ekonomi var det som var det viktigaste, följt av lag och ordning, försvar och säkerhet och energi. Så att det har ju förändrats lite grann. Det är ju en annan politisk dagordning.
Sen ska vi komma ihåg också att den här undersökningen faktiskt är genomförd innan den tragiska skjutningen i Skärholmen också.
Jag tänkte just på det. Det kommer förmodligen trycka upp kriminaliteten.
Absolut. I alla fall en tid påverkar det definitivt.
Och den klassiska frågan då. Hur ser du på Sveriges utveckling? Vad händer där? Går landet åt rätt eller fel håll?
Ja, det fortsätter ju uppåt, den generella utvecklingen. Allt fler tycker att vi är på väg åt rätt håll, men det är ju ett negativt balansmått. Det vill säga att fler tycker att vi är på väg åt fel håll jämfört med som tycker att vi är på rätt håll. Men nu har Tidöpartiernas väljare, fler tycker att landet är på väg åt rätt håll än fel håll. Och det var länge sedan det var på det sättet. Bland dem, det har ju att göra med, liksom, med regeringsskiften egentligen. Men innan regeringsskiftet så låg oppositionspartiernas väljare, då som var företrädare av Magdalena Andersson, då tyckte de att landet var på väg åt rätt håll, och de dippade ju ner direkt vid regeringsskiftet. De tycker också i hög utsträckning, men mycket, mycket mer försiktigt, att landet är på väg åt rätt håll. Nu.
Men vi har sett en väldigt brant uppgång nu sen i vintras.
Och det har gått snabbt de senaste 4 månader ungefär, så har det gått rakt uppåt. Men som Karin sa, det är en bit kvar för hela väljarkåren. Det är ju de senaste 4 åren vi har haft ett negativt balansmått för hela väljarkåren egentligen. Då flera tyckte det går åt fel håll än åt rätt håll. Och det är en bit kvar dit, men det närmar sig.
Men har ni någon bra förklaring till den här skarpa kurvan uppåt ändå?
Jag tror att det mycket beror på att inflationen har kommit under kontroll. Mm. Det finns säkert fler faktorer, men jag skulle ändå tro att det är den viktigaste.
Jag håller med. Det är ju ekonomin, och det ser man ju. Det var den viktigaste frågan för ett år sedan, och nu pekar allt fler tecken på att åt rätt håll, så att säga, att räntan ska gå ner och så vidare. Och sen det är klart att det har infunnit sig ett lugn efter NATO-inträdet, men frågan är ju vad den här skjutningen i Skärholmen, hur länge den lever kvar. Som Johan säger, vad händer med synen på kriminaliteten och de åtgärder som har vidtagits?
Men ekonomin mäter ni också specifikt sen. En annan spännande kurva som också den har stuckit iväg rejält uppåt sen i vintras, eller under 2024 kan man säga.
Ja,
absolut.
Berätta.
Det är det vi är tillbaka på egentligen, om vi tittar på just hur man ser på förväntningar på Sveriges ekonomi och på den personliga ekonomin. Det är vi ju nu nästan tillbaka på de högsta nivåerna man brukar ha. Så som vi haft de senaste 10 åren. Det var en väldigt skarp nedgång under 23, framförallt 22 och 23. Men nu är vi ju tillbaka där det var innan dess.
Vi har alltså sett en rätt tydlig vändning på stämningsläget i Sverige nu under 2024. Har du någon mer reflektioner vad det beror på med ekonomin? Är det att uppfatta folk att regeringen börjar leverera, eller vad kan det handla om?
Det är nog en kombination av saker. Att, och det är just när man ser, för det har, jag tänker på de frågorna som har varit i fokus, det är ju ganska hårda frågor kring lag och ordning, brott och straff, ekonomi och så vidare. Nu ser vi att sjukvården, skolan kommer högre upp på agendan igen. Då finns det utrymme för den typen av frågor också.
Ni tittar också på partiledarförtroende. Vad har hänt där?
Ja, partiledarförtroendet där, Magdalena Andersson, hon toppar ju fortfarande, men hon det är ganska små förändringar som vi ser i förtroendet för de olika partiledarna den här månaden. Magdalena Andersson hade en toppnotering på 59% i augusti och idag ligger hon på 48,
så
hon
59% har, som tycker att
som har förtroende för henne.
Stort förtroende.
Ja, och idag är det då 48, så det har ju sjunkit. Men då tänker man att det är många olika saker. Johan och jag pratar om det, olika saker som har naggat hennes förtroende. Och i närtill så är det väl det här med hanteringen av Jamal El-Haj. Och också uttalandet om Henrik Jönssons YouTube-kanal. Det blev ju också väldigt uppmärksammat.
Mm. Så även om hon fortfarande har högst förtroende av alla partiledarna, så gapet är inte lika stort längre.
Och vilka hittar man längst ner?
Det är de vanliga, Daniel Helldén och Demirock. Ja,
också de minst kända.
Ja.
Samtidigt. Mm.
Men jag tänker så här att Magdalena Anderssons höga förtroende, det beror ju på att hon har ju varit väldigt populär eller väldigt omtyckt bland inte bara sina egna väljare utan också andra partiers väljare. Och det förklarar att hon har legat så högt. Och svårigheten då för Daniel Helldén och Muharrem Demirock, att de når inte ut så långt utanför sina egna partier. Och det är ju det som gör att en partiledare kan få ett väldigt högt förtroende.
Ja. Det har vi ett jättebra exempel faktiskt. För att många pratar ju om att Ebba Buschs förtroende är lågt för att det var högre förut. Mm. Men egentligen, hon leder ett väldigt litet parti. Och fortfarande så ligger hon på relativt bra siffror då med, i det här fallet, ungefär 25% stort förtroende. Men partier är mycket mindre. Så det är ju egentligen andra partiledare som har högre förtroende än så. De leder alla mycket större partier. Mm. Så jämfört med det, och detta beror ju precis på samma sätt att de faktiskt når ut utanför sitt parti. Framförallt så är hon populär även bland moderater.
Mm.
Och har relativt bra siffror där.
Vi kanske skulle konstruera ett sånt index, Johan.
Ja, kan vi göra. Det finns mycket kul att göra.
Det låter jättespännande att titta på sådana. Mm. Alltså vilka som är omtyckta av sina motståndare. Ja, alltså.
Precis, vilken bredd de har i förtroende till exempel. Och relativt sitt parti och så. Det kan man.
Ja, vad man har. För jag tänker, jag tror jag pratat om det någon gång tidigare i någon av våra poddar här, Henrik. Men Annie Lööf, där såg man ju så tydligt. Hon var ju omtyckt i väldigt, alltså av alliansväljarnas av alliansväljarna ska jag säga. Men i samma stund som januariavtalet slöts så försvann det stödet och hon tappade väldigt i förtroendet. Mm. För att hon tappade förtroende hos SD och KD och sen samtidigt så fick hon inte jättehöga förtroendesiffror från de andra partierna. Så det vänder ganska snabbt. Så det
Och det ser man verkligen i era grafer här. En del går verkligen upp och även ner ganska dramatiskt.
Ja, tittar man på den här grafen så kan man ju se förtroendet för Nooshi Dadgostar som är väldigt intressant. Hon kom in på väldigt låga nivåer, ökade snabbt i förtroende och hon var ju den partiledare som hade högst förtroende vid någon tidpunkt och det var ju när hon fällde regeringen.
Mm.
Då gillades hon av många.
Ja. Och går man tillbaka lite tidigare så var hon ju på samma nivå som Daniel Helldén är idag.
Mm.
Och jag ska också påminna om att man kan titta på några av de grafer vi pratar om på kvartal.se om man är prenumerant. Finns en hel del att kika på. Väldigt spännande tycker jag i alla fall. Säkert många.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Fler. Ni på Demoskop mäter även den så kallade statsministerkampen mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Det är en rätt spännande utveckling. Vad händer där?
Ja,
gapet minskar.
Precis, det är lite samma som med Partilda-förtroendet, men det är egentligen en tydligare utveckling här, skulle jag säga. Att det är inte särskilt mycket skillnad längre, utan Ulf Kristersson håller på att komma ikapp med Magdalena Andersson helt och hållet här. Det är bara cirka 4 procentenheters skillnad i vem de väljarna tycker skulle vara den bästa statsministern.
Mm.
Så den är spännande. Gapet håller på att slutas här, så det är...
Generellt, när jag tittat på det här, så verkar det som alltid att oppositionsledaren har ett försprång ofta, medan den sittande statsministern har lägre position, men inte alltid, men det är ett mönster man kan se.
Ja, vi tittade på det här, och att det där Magdalena Andersson hade högst förtroende, det var här, vad kan det ha varit, i augusti tror jag någon gång.
Mm.
Då hade hon 54 som tyckte att hon var den bästa statsministern, och då låg Ulf Kristersson på 34, alltså ett gap på 20. Och så tittar vi när vi tittar tillbaka när Stefan Löfven var statsminister och Anna Kinberg Batra var Moderaternas partiledare precis innan Ulf Kristersson tillträdde, då hade Löfven 46 och Anna Kinberg Batra hade 25. Alltså Löfven var som statsminister, nu har vi det omvända så att säga, men han som statsminister så hade han, då var gapet 21 och idag är det 20, fast då är ju statsministern låg lägre då. Men nu håller det gapet på att sluta, som Johan säger.
Mm. Men då tänkte jag på en sak, det här med att Kristersson, det ser ut som att han fick ingen jättebra start, det kan man väl ändå säga. Men nu verkar han mer och mer vinna på flera fronter. Är det alltid svårt för en nytillträdd statsminister? Eller vad säger forskningen eller historiken med
det, Johan? Alltså, det är en intressant fråga. Jag skulle säga att det korta svaret är att nej, det behöver inte alltid vara så. Men det finns ju mer att säga, som vanligt. Generellt sett däremot, men nya partiledare kan ofta ha en ganska trög start. Inte minst då i för de fall de inte är så kända för en bred allmänhet. Vilket är ganska vanligt. Partiledarna är kända på en helt annan nivå. I en annan liga. Så jag skulle säga att nej, det behöver inte vara svårt för en ny statsminister. Men för nya partiledare startar det ofta trögt. Däremot ska vi tänka på att partier som har vunnit ett val och bildar regering brukar ju alltid backa under den mandatperioden. Så i alla fall i första halvan. Så det är det mönstret jag tror vi ser i så fall. Det vill säga att det spiller över lite grann på partiledarförtroendet också. Det tappade stödet för de nytillträdda regeringspartierna.
Mm.
Så på sätt och vis ja, men... inte just för att de är ny statsminister.
Okej. Mm. Men nu har han mer medvind, kan man säga.
Ja, definitivt.
Kommer han hålla i sig?
Det kan nog ingen veta, men det finns ju flera sådana små tecken som går åt rätt håll. Definitivt.
Har du några exempel?
Ja, vi har ju, dels har vi ju de här, vi har också sakfrågorna för Moderaterna har gått lite bättre, partiledarförtroendet, men vi har också mätt de här egenskaperna hos partiledarna, hur de uppfattas.
Ja, just det. Vi kan övergå till det. Väljarna då. De, när jag tittar på hur de uppfattar Kristersson och Anderssons svaga och starka sidor också, hur de förändrats.
Precis.
Hur då?
Jag tycker de här är jättespännande. Det hoppas jag många andra också tycker. Alltså jag fick se de här att de hade mätts för ett år sedan, och det visste jag inte när jag kom till Demoskop. Så jag tyckte det här var väldigt intressant att se. För det visar kontrasterna. Och det går ju framåt för Kristersson jämfört med för ett år sedan. Här,
alltså hans
hur den uppfattas, exakt.
De positiva egenskaperna ökar, så att säga.
Precis. Vi har frågat människor med ett antal positiva egenskaper och ett antal negativa egenskaper och vilka de tycker stämmer in på Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och då är det just att han får högre procent i alla de positiva, i princip alla faktiskt, än förra året. Och Magdalena Andersson är det tvärtom, att hon backar lite. Men fortfarande leder hon över Kristersson och uppfattas lite mer, till exempel kompetent, påläst, sympatisk och ett antal andra förtroendeingivande. Får hon högre siffror än Kristersson. Men hon backar och han går framåt, jämfört med för ett år sedan. Men man kan också säga att det här, skulle kunna prata halva podden om bara det här, känner jag. Men för att fatta mig kort, så Magdalena Andersson verkar också ge ett starkare intryck både på de positiva och negativa egenskaperna. Och det tycker jag är spännande. Hon ger mer avtryck, både positivt och negativt egentligen.
Hon väcker känslor.
Ja, precis. Och har känslor.
Om man ska ge exempel, vad är Kristerssons liksom mest uppskattade egenskap?
Ja, det,
Det är att han är framtidsorienterad och rationell. Där slår han Andersson.
Och vad är Magdalena Anderssons mest positiva?
Nu ska vi se, det har jag också skrivit upp här. Nästan allting faktiskt, utom just det framtidsorienterade och rationell.
Men hon ses som kompetent till exempel, och påläst.
Påläst och kompetent är hennes styrka, det är helt rätt.
För henne. Ja, precis. Mm.
Och det negativa, vad ser man för dolt hos Magdalena Andersson till exempel?
Det har ju förändrats mer sen förra året. Och det är ju då ett antal negativa egenskaper som har kommit högre ut för henne, till exempel. Saker som otrevlig och känslostyrd, där hon sticker ut mycket mer i år än vad hon gjorde för ett år sedan. Då var det en jämnare bild, men det har ökat. Och det här är antagligen höstens händelser som vi nämnde tidigare här med Jamal El-Hadj och annat, som har ökat det negativa avtrycket.
Och det negativa hos Kristersson, vad är det för någonting då?
Det största är väl egentligen, det är inte så mycket som sticker ut. Okunnig ligger relativt sett högre då än Andersson, och högre än vad man får på andra negativa egenskaper.
Oseriös.
Det sticker han också ut. Men det är de lika nu i princip i år, tror jag. Men han sticker ut lite relativt.
Intressant. Tror ni att man är deras staber liksom, eller deras omgivning tar intryck av sina mätningar och coachar dem? Eller har ni någon uppfattning om det?
Jag är ju säker på att de tar del av dem. Men huruvida det förekommer någon coaching eller feedback baserat på det här, det vet jag inte.
Men
det kan variera väldigt mycket.
Alla partier har ju sina egna analytiker som tittar på siffrorna. De här siffrorna som publiceras och på andra siffror. Jag tänker på, det beror ju på partierna är olika resursstarka. Ja. Men även de minsta partierna som kanske inte har så mycket resurser, väljarbarometern från SCB, den granskas ju väldigt noga naturligtvis.
Men jag tänker bara, det här är så personligt, hur de uppfattas i deras personligheter.
Jag tänker på hur man jobbar i USA med den här typen av mätningar. Där mäts ju allting. Där mäts ju liksom hur de klär sig och frisyrer och vad man vet om respektive och barn. Och det är ju liksom väldigt sammansatt. Och det är så mycket tror jag inte det mäts i Sverige på det sättet. Det är inte viktigt.
Nej, det är inte riktigt samma sak. Jag tycker att det är ganska skönt att det inte kommenteras så mycket deras kläder. Det förekommer ju sådana kommentarer, men att det inte är så mycket fokus på sånt.
Jag bara tänker hur tufft det måste vara att se sådana siffror när folk har uppfattning om huruvida man är rationell eller känslostyrd.
Sen funderar jag på hur liksom, vad som uppfattas som positivt och negativt. Alltså det beror ju på i vilket sammanhang naturligtvis. Jag menar, nu efter skjutningen i Skärholm, men jag menar, Ulf Kristersson uppfattade honom som väldigt sammanbiten och ganska tagen av situationen ändå. Jag vet att i USA det är ju mycket fokusgrupper och sådana saker som man gör också. Man samlar folk runt ett bord och man diskuterar. Och då kan det ju vara liksom både partiet och det är ju inte bara partiledaren utan det är ju också företrädarna.
Ni gör även specialmätningar varje månad. Ni har mätt nu bland annat vad vi svenskar står och stått ideologiskt de senaste nästan 10 åren. Alltså om man är grön eller liberal, feminist och så vidare. Det som slår mig är att siffrorna är rätt stabila. Men vissa förändringar kan man se, eller hur?
Jo, det är det. Men det som du säger, det är inga jättestora förändringar egentligen. Om man tittar på de här ideologiska beteckningarna till att börja med, vad människor kallar sig själva, så ser vi över tid. Det är ingen jättestor ökning här, men vi ser en liten ökning för de som kallar sig, om man slår ihop till exempel konservativa och nationalister, så jämför vi bakåt. Men då har den ökat med kanske 9 procentenheter kan man säga. Så att, annars är det ganska stabilt. Fler som kallar sig socialdemokrater, men det är inte så konstigt. De senaste 2 åren har det gått väldigt bra i opinionsmätningarna för socialdemokraterna. Men det är väl de största generella trenderna där egentligen.
På lång sikt har vi blivit väldigt mycket mer rörliga som väljare, men och allt färre identifierar sig vissa partier och så här. Men vi verkar inte så ideologiskt rörliga, eller vad kan man säga om det? Finns det någon motsättning där?
Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Det människor byter ju heller inte riktigt. Nej, under livstiden så förändras det. Det förekommer, men för det mesta är det relativt stabilt hur människor placerar sig själva ideologiskt egentligen, men
men jag tänker att det är ungefär som när man pratar om värderingar, så säger man att man formar sina värderingar under uppväxttiden och sen så ligger det stabilt. Och det som förändras, det är ens attityder och de handlingar man har. Så att det är mycket, mycket mer rörligt än själva värderingsgrunden.
Vad man tycker är viktigt kan förändras ganska lätt till exempel. Det går mycket snabbare än värderingarna. Men också får vi tänka på att även om det ser stabilt ut så kan det ju förändras vad det betyder över tid. Och det är mycket svårare att fånga upp. Om någon kallar sig vänster eller höger idag, men det kanske var något annat på 70-80-talet. Så att det kan ju förändra saker som vi inte riktigt ser här också.
Det tror jag är en väldigt viktig poäng.
Har ni mätt det här över tid, eller alltså över livet? För det sägs ju att unga är mer vänster och äldre är mer höger. Stämmer det?
Det finns ganska mycket forskning om det egentligen.
Berätta lite om det.
Jag vet inte om jag vågar sammanfatta det. Jag har inte tittat på den på ett tag. Men det är, som jag minns det hela, det finns lite att läsa faktiskt. Några böcker från SOM-institutet kommer jag ihåg. Finns några bokkapitel om det här. Men det ligger ju någonting i detta. Men det, som jag minns resultaten ur huvudet. Men det finns ju också olika tidsepoker då det kan se olika ut. I själva verket så brukar ju valvindar ofta blåsa starkare bland förstagångsväljare än i andra grupper. Så därför är unga inte alltid vänster på det sättet. Nej. Ibland så kan ju vinden blåsa åt höger också bland yngre. Det beror på kontexten lite.
Jag får med att Sören Holmberg har mätt på det här och skrivit att det gäller lite grann. Ja. Det finns en massa undantag, men det finns någon sån tendens som man kan...
Ja, precis.
Tänka sig. Har du någonting att tänka på?
Jag tänker att värderingar det formas under uppväxten och sen så ligger det stilla så att säga. Men sen finns det ju vissa saker som utvecklas över livet, alltså som sker mer över livsskeenden, där man bildar familj och där man får liksom andra typer av åtaganden, eller man har man helt enkelt behöver prestera på olika sätt. Ens föräldrar blir äldre och så vidare. Och då uttrycker man det på olika sätt. Men värderingarna ligger still ändå. Så att,
och det är en intressant faktor där som vi inte belyser den här undersökningen, men som jag sett i många tidigare studier, är ju att det finns påfallet ofta, det är lite underhållande, tycker jag, en sorts egenintresse. Om man tittar på grupper i olika åldrar, till exempel. Som, det är påfallande att frågor om arbetsrätten, anställningstrygghet, den blir mindre viktig, tycker människor som är pensionerade, än innan de gick i pension. Ja, och även om de borde ju inte behöva byta åsikt ändå, om de tyckte anställningstrygghet var viktig för människor och anställningsskydd var viktiga frågor när de var i medelåldern. Varför tycker de det inte när de är 70? Men så är det. Då minskar andelen som tycker det är viktigt, till exempel. Och samma sak med skattenivåer. Det ändras också om människors inkomst höjs och så vidare, så blir de mindre positiva till högre skatter. Det finns mycket egenintressefaktorer som påverkar under livscykeln.
Ja, väldigt bra. Det är väldigt sammansatt, de här sakerna. Det är en särskild podd, tror jag.
Absolut.
Det låter spännande. Slutligen, så ni har också undersökt vad som skapar ett bra samhälle. Vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Berätta.
Ja, kanske inte vad som skapar ett bra samhälle.
Eller vad är ett bra samhälle.
Vad människor tycker är viktigt i ett bra samhälle. Vi ställer ett antal frågor. Ungefär 10 olika påståenden om hur viktigt ett bra samhälle är. Den aspekten är för att ett samhälle ska vara bra. Det ganska tydligt är att jämställdhet mellan kvinnor och män kommer väldigt högt på den här listan.
Ja, det är ju solklart det här, får man säga, när man tittar på siffrorna.
Det är väldigt tydligt, med ganska stor marginal. Det är det viktigaste för ett bra samhälle enligt vår undersökning. Men också ligga långt fram i teknisk utveckling, miljövänligt och hållbart till exempel, och ligga ganska högt. Men jämställdheten var allra viktigast. Tittar vi längst ner istället, då hittar vi saker som hög materiell levnadsstandard, men också mångkulturellt och öppet för invandring. Det är minst viktigt. Det betyder inte att de som säger att det är viktigt är emot detta nödvändigtvis, men det är inte viktigt för ett bra samhälle.
Har du någonting att tillägga, Karin? Bra samhälle?
Ja, men jag tänker att det här just med, som Johan säger, med jämställdhet som ett och långt fram i tekniska utvecklingen och miljövänligt och hållbart, det är väldigt mycket av den svenska självbilden, att vi är ett sådant land. Och vi pratar också om det, Johan och jag, det här är ju ett urval av olika aspekter om vad som är viktigt i samhället. Man kan ju tänka sig många fler faktorer som vi inte har fångat upp här. Men det är väldigt intressant vad som ligger liksom i toppen och vad som ligger i botten. Jag menar, just att det är mångkulturellt och öppet för invandring. Vi är ju ett land där vi har tagit emot många invandrare och det diskuteras väldigt mycket och den frågan ligger högt upp på väljarnas dagordning att hantera. Ja. Så att jag menar, om det här hanteras väljarna tycker att det hanteras på ett sätt, så kan det ju kanske ändras efter en tid. Så det skulle vara väldigt kul efter ett antal år, ska vara kul att följa upp den här.
Precis min fråga, finns det tidsserier över det här? Det är en specifik mätning nu.
Ja, på exakt den här frågan med den formuleringen finns det ingen tidsserie faktiskt. Utan
men
den
det kanske ny. Kommer den.
Ja,
om vi väntar. Möjligt. Jättespännande. Tack så mycket Karin Nelson och Johan Martinsson. Och den här podden, Opinionen just nu, gör vi på Kvartal tillsammans med er på Demoskop. Och som sagt, vill du veta mer om det vi pratar om, så kan du läsa artiklarna och studera grafiken och kurvorna i texten som har vignetten Opinionen just nu på kvartal.se. Om du är prenumerant, vill säga. Och vi är tillbaka i maj med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.